Välkommen till årets första MSDN-radio för vecka 2 och vecka 3. Idag skulle vi ha en riktigt trevlig träff här med alla på min avdelning. Robert skulle vara här, Johan skulle vara här och Danveig skulle vara här och jag skulle vara här. Men tyvärr av olika skäl så har vi blivit väldigt decimerade idag. Både på roliga sätt och på kanske lite inte lika roliga sätt. Det roligaste sättet är att Robert Folkesson har precis nedkommit med en liten grabb, en son. Så att han är tyvärr inte här idag av någon underlig anledning. Även fast det var i helgen som han så borde han ha kunnat komma hit idag. Eller hur, Danveig?
Ja, det tycker vi ju. Vi som inte har någon erfarenhet från det.
Precis. Och sen har vi ju vår kära chef då, Johan Lindfors, som har åkt ut för en pulkaolycka i backen. Har hamnat med foten under en pulka och kanske barn, jag vet inte. Så att han ligger eller sitter hemma och jobbar och kunde tyvärr inte komma hit. Och jag verkligen hoppas bara inte att han spelar massor med Xbox och får ännu mer achievements. Men i alla fall, Dag König och Danveig Tran är här. Och vi kanske ska börja lite med att ja, vi måste ju förresten berätta vad vi ska prata om idag. Även fast vi inte har så många personer här så kommer ni ändå få höra flera personer. Det är nämligen så att vi har ett nytt inslag med Tess Ferrandes. Och Tess Ferrandes, hon är en supportexpert kan man säga på speciellt ASP.net. Och hon har ställt upp att i varje avsnitt av MSDN Radio spela in lite från verkligheten. Saker som hon får mycket frågor om och andra saker som hon upplever viktigt från sitt perspektiv. Mm. Så vi har helt enkelt ett nytt inslag som heter Tess Corner, vilket vi kommer att köra lite längre fram. Men innan dess så kommer vi också prata med en kille som heter Fredrik som har vunnit en tävling på ASP-sidan, en programmeringstävling. Så att innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle ändå prata lite om vad som har hänt sen vi träffade sist. Det är nämligen så att i vår lilla grupp där både Danveig och jag är med, och förresten har jag inte presenterat dig Danveig, det måste ju säga som vi hör din röst.
Ja, hej. Det är jag som är Danveig.
Hej Danveig. Jo, så har vi faktiskt gjort en liten omorganisation. Dels har vi flyttat till ett nytt plan här, så vi sitter i ett nytt lite trångt konferensrum. Det är rätt så mysigt när man är två, men jag vet inte hur det är när man är fyra. Jag vet inte om
Ja, luften kanske hinner ta slut innan inspelningstiden.
Ja, det kommer kännas som man är på Söderleden under där och har påsatt på den här kupé att inte luft ska komma utifrån, och så glömmer stänga av den så man alldeles groggy när man kommer ut genom tunneln. Som jag var nästan i morse på grund av all trafik. Men i alla fall, vi har då också gjort en liten omorganisation inom gruppen. Mm. Och vår grupp heter TEG, vilket betyder, vet du det Danveig?
Oj, nu satte du mig på svår sikt.
Jag tänkte att jag skulle sätta, jag kollade faktiskt upp det nu. Det är Technical Evangelist Group.
Jag gissade på det, men jag vågade inte svara. Ja.
Och där är vi, jag, Dag König, Danveig Tran, Robert Folkesson och Nils Stadling. Och Johan Lindfors är vår chef. Mm. Men det som har hänt är att både Robert och du Danveig har fått nya roller i den här gruppen. Mm. Och vi kanske ska prata med Robert, eller med om Robert när han inte är här. Det brukar vi göra.
Ja, det
göra.
Är snällt. Ja.
Robert har alltså blivit arkitekturevangelist, så att han har stigit lite i graderna då, och innebär att han är ute och pratar mer om arkitekturfrågor och lite andra typer av frågor. Och det får vi ta när han är här igen efter barnledigheten och den typen av kladdet och sånt som det brukar vara. Men Danveig, vad har du blivit?
Ja, jag har då fått fylla tomrummet efter Robert, eller försöka fylla tomrummet.
Det blir lite svårt, för du är rätt så liten.
Ja, och inte lika erfaren, men jag är kanske lika passionerad, skulle jag kunna tippa på. Så jag har då fått möjligheten att bli utvecklare med en list. Och just nu ligger fokuset främst på Silverlight och olika webbteknologier, helt enkelt.
Du har ju jobbat, eller studerat i alla fall, mycket så här interaktionsdesign. Och jag vet att du brinner för det. Hur känner du att du ska kunna jobba med det i den här nya rollen?
Jag tycker det ska bli jättekul med den nya rollen. Dels så får jag chansen att fördjupa mina programmeringskunskaper som jag har hållit på, som jag försökt att inte glömma bort sedan studenten. Och framförallt så får jag också chansen att kanske använda mig av mitt stora intresse som är interaktionsdesign. Och just få in den aspekten i utvecklingsprocessen.
Vi som har varit länge i gamet, vi ibland, vad ska vi säga, vi kan vara som den här gamla Brasse-sketchen. Jag vet inte, Dan var ju så gammal, du har inte hört vad Brasse...
Nej, nu känner jag mig
Magnus
lite.
Och Brasse.
Ja, de känner
jag till. Ja, Magnus och Brasse. De hade de hade andra saker än en barnprogram, såna här shower. Och då var det en show där Brasse Brännström då skulle lära sig att spela piano. Mm. Och när han skulle göra det så hade han köpt ett piano med olika färger på tangenterna, och då kunde han se med notbladen och så hade de olika färger. Problemet var att han var färgblind, så det var bara grå, 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 grå. Och lite så har det varit när vi har gjort användargränssnitt, vi gamlingar då, att vi har gjort såna här gråa, du vet, Windows-gränssnitt och så. Men det är ju inte som att man riktigt kan hålla på med det nu.
Nej, utan man får kanske bredda sitt färgsortiment lite mer. Men jag måste också få chansen att påpeka att interaktionsdesign är mycket mer än bara det här med färg och form.
Ja, vad är det mer då?
Interaktionsdesign är helt enkelt främst om interaktionen mellan användaren och själva systemet. Och det finns en annan grupp som heter interface design, och det är gränssnittdesign. Det handlar om det visuella, att man ska försöka få ihop de olika delarna så att det blir harmoniskt helt enkelt.
Spännande. Det som är lite läskigt då för oss som utvecklare, då förut har vi ju känt att vi har kunnat gjort gränssnitt. Nu börjar vi få så dåligt självförtroende. Jag vet inte, hur ska man reda ut det, tycker du? Eller ska det vara så att utvecklare ska vara designer? Jag tror att det här kom med webben.
Mm.
För då började reklambyråer ta över vårt det som vi trodde vi kunde. Och de kan ju jättemycket andra saker som är svårt att riktigt få till ibland som utvecklare. Har du några åsikter om så?
Jag tror på ett samarbete mellan designers och programmerare. Och nu när jag har hunnit titta lite på Expression Blend så tror jag att det är ett verktyg som man kan få till det där samarbete som verkligen behövs. Så jag tror inte att nödvändigtvis att designen måste lära sig programmering eller tvärtom, utan man kan nog dra nytta av bådas fördelar genom ett bra verktyg.
Så du talar ändå för att det borde vara två, kanske till och med roller ändå?
Ja.
Om man har möjlighet med det, så att säga.
Mm.
Vad tycker du är riktigt bra design? Har du något exempel?
Något riktigt bra.
Är det kanske så att en bra, riktigt bra design är någonting man inte lägger märke till?
Ja, det har jag hört. Bra interaktionsdesign märker man inte av. Utan det är som ett bra verktyg, att det blir en förlängning av sig själv. Men det behöver inte nödvändigtvis vara lättlärt. Utan det ska bara vara ett bra verktyg. Till exempel piano är ju inte lättlärt. Men det är väldigt bra verktyg för att spela musik på.
Och då menar du att det är ingen bra interaktionsdesign? Eller?
Jo, på ett sätt är det bra. Men det är inte lättlärt. Och det är inte nödvändigtvis att interaktionsdesign ska vara helt intuitivt från första start. Utan det kan vara en liten inlärningskurva, precis som mycket annat.
Liten inlärningskurva. Jag har försökt lära mig något instrument hur länge jag har tänkt. Jag klarar aldrig av en sån där med massor med tangenter och strängar och sånt. Så jag skulle vilja ha ett enkel design.
Ja, just när det är musik så tror jag inte det finns något enkelt instrument. Triangel kanske?
Vissla. Ja. Jag har alltid hoppats på det här programmet. Det ska finnas program man ska kunna nynna in och så ska vi nöta. Ja, vi har ju
vi
vårt Songsmith.
Ja, Songsmith.
Men jag har hört också kanske mer professionella. Okay. Jag vet. Men jättevälkommen Dan Wei hit.
Tack.
Så. Du, har du någon mer tanke för nu? Du är alldeles, du är fräsch fortfarande på Microsoft, om man får säga. Vad tänker du för 2010? Vad har du någonting?
Ja, höga förväntningar. 2009 var ett så bra år. Så jag tror att 2010 innebär ännu mer utmaningar och ännu mer spännande lärdomar som man kan dra av.
Och tänker du mer speciellt?
Ja, vi har ju många produkter som kommer släppas nu under det här året. Så det är det som jag tycker är väldigt spännande.
Du är ju också en av de som är ansvariga för Tech Days.
Mm, det stämmer.
Vi kanske ska berätta lite om Tech Days. För vi var på ett möte här precis innan jul och det var ju väldigt positivt med både anmälningar och allt möjligt. Kan du berätta lite om det?
Ja, man har ju satt ett par mål, siffror då, när det gäller Tech Days. Och det verkar som i nuläget att vi kommer nå alla målen. Både när det gäller deltagare och sessioner och utställare. Så det ser jättepositivt ut.
Är det någonting som du kommer ihåg att vi har lärt oss av när vi var i Västerås?
Ja, jag hann ju inte gå på så många sessioner utan jag bemannade TechNet-montern större delen av tiden. Men det var nätverkandet som jag tyckte var det bästa.
Jag tror också det som är en av sakerna vi fick kritik på var rumstorleken.
Mm, just det.
Och där har vi nu, vad jag förstår, du får rätta mig om jag har fel, att vi har utökat så att det finns inga små rum.
Nej,
utan
precis.
Alla rum är större.
Ja.
Sen kan ju naturligtvis om alla 1500 ska gå till en, då kan det bli svårt.
Då kan det bli lite svårt.
Men jag tror att vi har ökat det minsta rummet, om man säger så.
Mm. Jag tror det minsta rummet tar 80 pers, om jag inte har fel. Så har vi något som tar... Ja, det största rummet tar ju självklart alla deltagare.
Alltså där vi har ett par som tar 300 eller någonting sånt.
Ja.
Och det är som sagt för er som inte vet i Örebro på Conventum som det heter, min gamla hemstad. Jag är så lycklig att vi äntligen kommer dit. Så har ni inte anmält er än så gör det jättegärna för det kan bli fullt och det kan också vara svårt att få hotellrum.
Mm,
har du webbadressen i huvudet?
Techdays.se.
Oh. Det ska vara så lätt nu för tiden. Jag kommer ihåg på 90-talet när det var vad heter den här vågen?
Ja,
och sen var det U267, så här Unix-grejer.
En sån hemsida hade jag då.
Hade du det?
Ja.
Ja, just det, du höll på med sån här, vad var det du gjorde?
Jag gjorde hemsidor.
Ja, men så då sålde du grejer på hemsidan.
Ja, det gjorde jag också. Lite som en hobbyverksamhet.
Ja, men jag håller med dig också. 2010 för mig är det här året som vi kommer släppa väldigt mycket grejer. Det är konstigt när vi säger det för vi släppte ju Windows 7 2009.
Mm.
Men nu har vi ju både Visual Studio och inklusive då .NET Framework 4.0 som är faktiskt den största förändringen vi har gjort på 5 år.
Mm.
För förut har vi egentligen bara gjort påbyggnader på .NET Framework från 2.0. Då har det varit liksom lite till och lite till och lite till. Men nu i 4.0 så är det en helt ny version, vilket är viktigt. Mm. Och plus också att vi får Silverlight 4. Vi får nya versioner av Blend och Expression antar jag, eller hur? Det är väl inga hemligheter antar jag. Det borde vi få i alla fall. Och Visual Studio. Och sen har vi ju någonting som heter Office.
Just det.
Och sen kanske någonting mer. Ja, vi släppte ju Azure i förrgår. Eller egentligen släppte vi ju den nu i 1 januari. Så vi har redan gjort ett släpp i år.
Mm, mm.
Oj, det blir mycket att läsa.
Ja, mycket.
Ha, något mer du behöver tillägga inför 2010?
Ja, jag vill också pressa på tips om Mix. Den 3-dagarskonferensen för webbdesigners och webbutvecklare som kommer äga rum i Las Vegas i mars. Veckan innan Tech Days.
Är du sån där som älskar Berg-Dalbana?
Jag var en sån.
Jaha, du har vuxit.
Ja, jag har blivit lite mer rädd om mig.
Okay,
man börjar tänka på eventuella konsekvenser.
Men gör inte det. Jag skulle så gärna vilja åka till Las Vegas och åka på de här Berg-Dalbanorna uppe på taket.
Just det,
och sånt.
Det finns det.
Ja. Nej, men det blir en oerhört spännande konferens och det kommer ju hända mycket saker på den konferensen. Bland annat jättemycket inom webbutveckling och även kanske mobiltelefoner, vi vet inte. Och så. Det som är bra ändå för oss som inte kan åka, vilket är jag en av dem, är att jag tror att väldigt mycket kommer att sändas på webben.
Mm.
Om inte direkt, vilket jag tror vissa saker kommer att göras, så kommer också det finnas kanske inom en timme eller två. Redan förra året var Mix en väldigt bra konferens att se på webben. Så att,
just det kommer jag ihåg.
Ja, så jag funderar faktiskt på om jag skulle ta och sitta hemma och titta.
Ja, det är ganska
smart. Då slipper man jetlaggen.
Ja, det är sant. Men du får inte åka berg- och dalbanan då?
Nej, men det får du göra åt mig.
Okej.
Okay. Om du törs.
Ja, jag får tänka på saken.
När vi ändå pratar om event så skulle jag vilja faktiskt slå ett slag för ett event som jag precis håller på och färdigställer som är den 11 februari. Och det är ett event om Visual Studio Lab Management. Oj, nu ringer min telefon här. Vi får stänga om. Visual Studio Lab Management. Och Visual Studio Lab Management är alltså möjligheten att i Visual Studio hantera testmiljöer på ett automatiskt sätt. Så man slipper ha massor med maskiner stående i något hörn och man behöver installera om och testa och sånt. Utan här har man möjligheter då att sköta det automatiskt. Och det går smidigt, men det är vissa saker som hur installerar man det här? Hur använder man det då när det gäller i testmiljöer? Hur får man automatiska test att fungera och sånt? Och det är frågor som vi kommer att ta upp den 11 februari från klockan 13 till 16.30 här i Stockholm på Microsoft. Och under den här veckan kommer jag att skapa anmälningssidan så att ni kan anmäla er till det. Så kom gärna och anmäla, det är helt gratis. Vi kommer att ha flera talare som är duktiga på virtualisering, på testhantering och så kommer jag också inleda någonting. Så att, välkomna då den 11 februari här i Stockholm. Innan vi släpper in våra gäster så tänkte jag bara ta en liten nedladdning. Vi brukar ju göra det varje nummer av MSDN Radio. Och den här gången så är det någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är en nedladdning av Visual Studio 2010. Och Visual Studio 2010 har ju funnits nu länge i beta 2-versionen. Och den har ju funnits att ladda ner. Det som inte har funnits är då en version för en virtuell version som man helt enkelt kan ladda ner en hel miljö och så testköra utan att behöva installera någonting lokalt. Och det är ju många av er som behöver det, för ni kan inte installera och ni tycker det är lite läskigt att installera betaprodukter, och det har jag full förståelse för. Det är inte alltid man kan göra det, även fast vi måste nästan göra det jämt. Våra datorer blir så konstiga ibland, eller hur? Men nu finns det i alla fall VPC då, virtuella miljöer för att testköra hela Visual Studio Ultimate, alltså den stora versionen av Visual Studio, och också Team Foundation Server. Och det finns faktiskt tre versioner också på det. Det finns en version för virtuell PC, vad heter den, 2007. Och så finns det en version för virtuell PC som finns i Windows 7. Och så finns det en version för Hyper-V, alltså för serverprodukterna. Och länkar och sånt till allt vi har sagt idag om Tech Days och Mix och om mitt event och om den här nedladdningen finns naturligtvis i våra show notes, så gå gärna dit och titta. Men nu ska vi prata med Fredrik Forsmo, som alltså vann en tävling på ASP-sidan som gick av stapeln här i november. Så lyssna gärna till det. Och efter det så kommer vi att också ha kommer vi ha första premiärnumret av Tess Corner, så missa det absolut inte. Med mig nu har jag Fredrik Forsmo som har vunnit då den här tävlingen på ASP-sidan. Hejsa Fredrik förresten.
Hej.
När jag hörde talas om det så var det jättespännande att höra att du går på gymnasiet. Kan du inte berätta lite om dig själv?
Jag heter ändå Fredrik, 18 år, går sista året på IT-gymnasiet i Huddinge.
Och där studerar ni, är det bara IT eller är det bara att det är en del, det är väl svenska och allting sånt där?
Alltså, ja, det är en del IT, men fortfarande läser vi de här grundkurserna svenska och engelska.
Men vad är det som är speciellt med IT-gymnasium? Läser ni ändå, IT är ju så himla stort, det är ju allt från att knacka Word-dokument till att skriva kod. Vad är det ni jobbar där sen?
Men vi läser både nätverkssäkerhet, datakommunikation, programmering, databaser, alltså lite blandat.
Och vilket är ditt favoritämne då just inom IT?
Programmering.
Vad är det som du tycker är så fascinerande med programmering då?
Det går liksom att skapa saker genom att bara skriva lite kod.
Ja, jag håller med dig. Jag själv känner så att man kan skapa nästan ur intet på något sätt. Det är bara kreativiteten som hindrar den, eller hur?
Jo, precis. Och kunskapen.
Ja, kunskapen också. Men den kan man lära sig oftast. Men du vann i alla fall en tävling på ASP-sidan. Kan du berätta lite om den tävlingen?
Jag såg följde in vanligt på ASP-sidan, så såg jag att man hade en tävling om att man skulle bygga något i .NET 4.0-beten eller MVC. Så jag började bygga på ett MVC-forum.
Så du har byggt ett, du kan berätta lite mer om programmet. Det är ett forumsystem då, alltså med diskussionsgrupper och så.
Ja, det är både administration och vad heter medlemssystem.
Så det är inloggning och allting sånt. Ja. Vad tyckte du var svårast i att göra det här? För att nu pratar vi om ASP.NET, MVC och sånt, men vilket var det största utmaning?
Den största utmaningen var väl att få till det här med URL och routingen. För att man kunde skapa vissa och så funkar inte de andra och så här.
Ja. Vad ska jag säga? Vad tycker du om det? Är inte, jag blir så nyfiken att du som är 18 år då har laddat ner Visual Studio 2010. Det är ju det som du har använt då. Vad tycker du om det?
Jag tycker att prestandan är väldigt bra. Alltså, det går mycket snabbare. Men fortfarande kraschar jag lite mer än 2008. Men det är ju beror på att det är beta.
Har du också kört Visual Studio 2008?
Ja.
Vad är det för mer? Jag antar att det här inte är det första system du har gjort, utan du har hållit på med lite allt möjligt, antar jag. Vad har du mer gjort?
Jag höll på att bygga ett eget publiceringssystem förut. Ja, det gick som det gick.
Det är väldigt många som bygger publiceringssystem. Jag skulle satsa på något annat. Vad är det du har framåt i tiden då, som du skulle vilja göra med alltså programmering? Har du några tankar? Det här skulle jag vilja bygga något system för eller
någonting? Nej, inte just nu. Liksom, när man tänker så bara, ja, men det har någon annan gjort.
Man kan göra det bättre också.
Jo.
Eller gratis. Tänker du förresten publicera det här systemet så någon annan kan använda det eller något sånt?
MVC-forumet. Mm. Det är ju publicerat på ASP-sidan.
Okej. Okay. Då måste du ge mig länken så länkar vi den till det här programmet. Du så går då sista året här på gymnasiet. Vad tänker du liksom? Det är roligt att höra från din sida. Vad tänker du om det här att du vill kanske börja jobba och koda program och sånt? Hur ser du din framtid så att säga?
Direkt efter gymnasiet så tänker jag nog satsa på att plugga vidare på högskola. Och sen vill jag försöka hitta ett jobb inom programmering.
Och vad tänker du på inom programmering? Jag trodde nästan att alla som var i din ålder ville bara hålla på med spelutveckling. Ville du det också?
Nej, faktiskt inte. Det har aldrig lockat mig egentligen. Jag är inte direkt någon som spelar heller.
Vad är det som lockar dig då istället? Är det bara att hitta på bra lösningar? Eller vad?
Alltså hur systemen är uppbyggda, hur man kan förbättra dem. Hur man kan liksom kan göra på andra sätt.
Det är ju många av de här som lyssnar på det här programmet som faktiskt inte har hunnit lika långt som dig när det gäller Visual Studio 2010 och .NET 4. Och du har ju jobbat då både med Visual Studio 2008 och 2010. Vad är det tycker du, om du kan nämna några saker du tycker är väldiga förbättringar i de här två versionerna som du har sett när du har jobbat med dem?
I 2010 så tycker jag liksom gränssnittet har blivit liksom mer löstagbart. Alltså man kan dra koden till en annan skärm.
Har du två skärmar när du jobbar förresten?
Ibland.
Ja, ibland. Ja, förlåt. Ja, det var löstagbart. Ja.
Det är en funktion jag saknade i 2008. Då fick man liksom dra fönstret till det skärmar man ville ha.
Något mer som du tänker på? Du ville jobba väldigt mycket med webbutveckling vad jag förstår. Mm. Är det någonting där du har sett mellan då 2008 och 2010 som du tycker?
Alltså i 2010-versionen alltså kodmässigt så inte så stor skillnad. Men i .NET-versionen alltså .NET 4.0 så när med client ID är väldigt intressant hur de returneras. För det har varit problem, alltså när man arbetar med JavaScript så har det varit problem att få ut dem innan.
Kan du förklara det för någon folk som kanske inte kan det så bra? Vad är det för förbättringar? Varför är det så bra?
För man har tagit bort massa skit som fanns i client i tidigare versioner så att det liksom blir mer läsbart.
Ja, det var väl helt enkelt svårt att det, i versionen tidigare så automatgenereras det client ID och man var inte säker på vad det kunde bli, så det kunde bli olika. Och om man då ville på klientsidan då adressera en kontroll så kunde man inte vara säker på vad det var för ID, och det var då svårt att jobba emot det. En sista sak, är det någonting mer som du tycker är bra i nya .NET eller nya Visual Studio som du har märkt? Jag har inte förberett dig på de här frågorna, så jag bara, om du inte har något så...
Nej, inte vad jag kommer på.
Ja, jag tänker på MVC-ramverket som du har använt. Har du använt förresten någonting i den nya versionen av MVC-ramverket? Du vet att du har ju kommit flera versioner där.
Nej, jag använde inget när jag programmerade den här forumet, men jag kollade på det. Men det var lite svårt att få fungera om man hade byggt en lösning i ettan och sen bara försöka använda de nya funktionerna, fick man nästan börja om.
Har du tittat på den andra versionen av hur man jobbar med ASP.NET, alltså det som vi kallar webforms, eller har du bara jobbat med det? MVC-typen av våra projekt.
Innan MVC kom så arbetade jag mycket med webforms. Mm.
Tycker du, vad tycker du om de två olika modellerna?
De är väldigt bra, men jag tror inte de kan klå ut varandra. Alltså,
de behövs båda två, ja. Menar du?
Ja. Man kan ju blanda MVC och webforms när man arbetar också.
För en bara sista frågan här, för någon som kanske inte har jobbat med ASP.NET MVC, varför är det så bra? Vad är skillnaden?
Den stora skillnaden är ju att man har kontroller och views. Så sätt man behöver inte skriva en egen URL omvandlare, så man får fina URLer.
Och man särskiljer då, precis som du säger, själva koden, funktionaliteten med utseendet också, så att man kan... Har du förresten byggt några tester på dina... Använder du testdriven utveckling när du byggde, eller hann du det?
Nej, det hann jag inte. Jag har inte testat det så mycket.
Det skulle jag rekommendera att du gör nästa gång. Tack så mycket, Fredrik, för att du kom, och grattis till den här tävlingen och till vinsten på den också.
Tack så mycket.
Och lycka till i framtiden. Välkommen till ett nytt inslag i MSDN Radio som heter Tess Corner. Och Tess Corner är egentligen ett litet möjlighet att vi tillsammans med Tess Ferrandes, som jobbar som en utsträckt arm när det gäller svår support kan man säga, kommer hit och i varje avsnitt av MSDN Radio pratar om någonting som hon hör från kunder, något problem som är... Ja, mer vanligt och sånt. Så att det kommer vi göra, och det kommer heta Tess Corner. Men innan vi gör det, och det är första gången, kanske du ska presentera dig för de få som inte vet vem du är, Tess.
Absolut. Hej Dag, det var jätteroligt att komma hit. Jag heter Tess. Jag kör en blogg som heter If Broken It Is, Fix It You Should. Jag har jobbat på Microsoft i 11 år, tror jag. Oj. Och jag jobbar i Sverige i 6 år. Jobbar på utvecklarsupporten, så... Det är nog säkert ganska många av er som har pratat med mig någon gång om ni har ringt in till supporten och haft ASP.NET-problem.
Men de kommer ju inte till dig först.
Ja, nej, det gör de i och för sig inte. Men många kommer till mig tids nog ändå.
Men innan vi börjar här, det är rätt intressant att höra. Om man har ett ASP.NET-problem, hur ser det ut när man söker hjälp hos Microsoft? Ja. Det är olika nivåer och sånt. Kan du förklara?
Precis. Så det finns, dels har vi Premier Support. Och dels har vi professional support. Om man säger att man har premier support då, så ringer man in kanske till sin TAM, en technical account manager som man har då. Och så kommer man till någon i min grupp. Och jag ska säga att de flesta i min grupp kan liksom det mesta av det som jag skriver om i min blogg, debugga och sådana grejer. Så man ringer in dit och säger till exempel, jag har ett problem.
Men man kommer inte till Indien eller något sånt där?
Det är lite olika. Om man är professional så kan det ändå att man kommer till Indien. Men oftast annars, nu har vi liksom börjat med att vi kör Western Europe. Så jag kör till exempel Sverige, nu ska vi säga Spanien, Italien, Portugal, Nederländerna och Belgien räknas till Western Europe.
Så de tar emot samtalet och sen eventuellt så till slut kommer det till dig om det är riktigt svårt.
Precis.
Om måste du åka ut då eller till Spanien? Eller? Därför ja. Lite brun idag eller?
Nej, jag har varit där på semester. Men, jag åker väldigt sällan utomlands. Men ibland åker jag ut liksom, till svenska kunder. Det.
Men då måste det vara extrema problem.
Ja, det är lite grann om de behöver att man åker ut så åker vi ut.
Okej, ska vi börja första Tess Corner? Och ja. Tess, vad är det du vill prata om idag?
Ja, alltså lite grann har jag ju tänkt här att prata om problem som jag ser och så. Nu har det ju varit semester och jul och grejer. Och
inga
jag tänkte,
problem.
Jag tänkte vi skulle börja lite fräscht med någonting som heter IntelliTrace, för det har jag fått väldigt mycket frågor på. Jag debuggar ju väldigt mycket med dumpar och sådana grejer. Och folk har frågat om IntelliTrace som kommer i Visual Studio 2010 är någonting som kommer att och förändra världen och, liksom, och gör så att man inte behöver dumpa längre. Och rent krasst så nej.
Och vad är då skillnaden? För att IntelliTrace ser jag också som ett mer utvecklarorienterat verktyg.
Absolut.
Men vad är det skillnad då egentligen med en dump och en IntelliTrace?
Så om man är i en produktionsmiljö så, och får till exempel ett exception som man vill reda på, då måste man plocka en minnesdump för att man har ingen debugger som ligger och man debuggar inte live om man säger. IntelliTrace funkar egentligen bara på live debugging i Visual Studio och på Microsoft Lab and Test Management. Det vet nog du kanske mer om än jag, för jag använder inte den så fruktansvärt mycket.
Men en dump då, det är bara liksom ett just speciellt millisekund så var hela
precis,
maskinen
då
så här.
Sparar man undan hela minnet för processen. Det finns olika typer av dumpar. Det finns kernel-dumpar, då sparar man undan allt för hela maskinen. Eller user mode-dumpar, som det är det som vi använder mest. Och då sparar man undan processens minne. Då kan man se allting. Till exempel man kan se vad den höll på med just då. Vad som exekverar på olika trådar. Vad som låg i minne och sådana grejer. IntelliTrace, det är liksom lite mera, man ska säga, den kollar på, dels finns det så att man kan kolla på olika events. Och dels kan man logga när man går in och ur funktioner och parametrar där. Så att default, om man använder 2010, så när man debuggar, och det är väldigt viktigt att veta att man, det gäller bara när man live debuggar. Man kan liksom inte använda IntelliTrace någon annan gång. Och det är därför man inte kan använda det i produktion. Så när man debuggar då är IntelliTrace på. Även fast du inte har valt det. Så
och så man är inne i Visual Studio och man kör helt enkelt debuggläge och då är inte IntelliTrace. Jag vet att det går att stänga av det.
Ja, det går att stänga av det, absolut.
Men jag vet inte ens om det kommer default att vara på, det vet vi ju inte än.
Nej,
men
just nu är det i beta 2.
Och vad händer då?
Då loggar den event. Och en event till exempel är så här, användaren klickar på en knapp. Eller i ASP.NET så är det saker som page load, vi laddar view state. Kanske vid database connection så handlar det om vi är connected till databasen, vi exekverar en query och lite sådana grejer.
Hur vet man vilka events det är? För event är ju hela maskinen, det är bara event hela tiden.
Precis. Ja. Då kan man gå in i tools options för debugging IntelliTrace. Så där kan man gå in och sätta på.
Men det finns ett antal standard.
Ja, det finns ett antal standard. Som till exempel exceptions är standard. Att varenda gång det sker ett exception så kommer den att logga det.
Det tycker jag är rätt intressant, för när man oftast, tyvärr när man utvecklar, så sväljer man exceptions. Mm. Och det är ju inte alltid så bra att göra det. Och man märker hur många exceptions man har svalt genom att köra IntelliTrace.
Mm. Jag antar att det kommer att, precis, det loggas även om det hanterar det. Så oavsett vilket så kommer det att logga det.
Och man får ju egentligen inte svälja mer än de exceptions, det här är för en best practice, mer än de exceptions som man kan göra någonting åt.
Ja, precis.
Och jag antar att många av dina fel kan vara så att man sväljer memory exceptions och så kör man vidare ett tag och sen kraschar hela maskinen.
Mm, absolut. Men vi ser otroligt ofta och mycket oftare än man önskar att folk använder try catch all exceptions och så kanske de loggar det till en fil eller någonting men sen bara fortsätter de. Och det kan ju ha oanade konsekvenser kan man säga.
Men det jag tyckte var jättebra det här med event också. Man kan alltså se till exempel när man startar en ny connection mot sin databas. Mm. Och man kan se eventuellt om man av någon anledning gör upp väldigt många connection och bort connection poolen och sånt där.
Och så kan man se saker som till exempel när du gör en query så kan du se vad det är för query. Så att ibland kanske man gör en onödig query. Som
jaha, så man får med SQL-frågan i eventet. Mm.
Det får man med. Så det är mycket sådana grejer som, och där kan man ju välja, och där man ska vara liksom lite försiktig med vad man väljer, för att de här, det som händer då det sitter där och det buggar, det kommer en i slutändan en XML-fil med all den här informationen, och det man får vara försiktig med det är att logga för mycket, för att då blir det här för stor och ja, oläsbar, om man säger. Så det, ju mindre du loggar, ju lättare är det att gå igenom. Sen finns det då man kan sätta på så den loggar anrop till funktioner. Och det är det som folk, jag tror att när folk tänker IntelliTrace och alla de demos som körs och sånt, det handlar mycket om att logga de här funktionsanropen. För det som händer då, den loggar parametrar in till alla funktioner. Och i Visual Studio så får du pilar upp och ner. Så att när du står på ett speciellt ställe så kan du sen köra pil upp för att gå tillbaks i exekveringen. Så man kan säga som det blir som en tidsmaskin som man kan gå tillbaks. Så ett typexempel, det är liksom du sitter och debuggar någonting. Man säger vanlig debugging. Så kommer du till ett ställe och så får du ett fel. Och så tänker du, nu får jag lov att sätta en breakpoint. Kanske några funktioner tillbaks och se vad som hände. Och så får du då köra om alltihop igen. Och det kanske är en väldigt lång reproduktion. Så att nu istället kan du bara egentligen gå tillbaks, pil tillbaka. Liksom. Så det förkortar tiden ganska avsevärt vad det gäller debugging i utvecklingsmiljö.
Jag vill bara vara förtydligare här en fråga. Alltså när man loggar så loggar man ju metoderna och man loggar de parametrarna som är där. Men man loggar alltså inte några variabler inuti metoderna?
Nej, det gör man inte. Så att det är lite värre med. Så du kan inte gå tillbaka till exempel och se vad ett värde var på en variabel längre tillbaka.
Du berättade om en fil som skapades och när man använder calls och sånt, och kändes som att den här filen blir väldigt stor så att hela datorn kommer att krascha efter bara 5 minuter, eller?
Det beror på hur mycket anrop man gör. Men normalt sett när man debuggar så handlar det inte om så jättemycket som man hinner gå igenom på en stund. Däremot om man till exempel skulle köra det i produktion, nu går det inte att köra i produktion som det är nu, men skulle man kunna köra det i produktion så skulle det bli massiva filer. Och skulle man till exempel köra det här under tiden man kör ett stresstest, så blir det också väldigt mycket. För man kan ju, om man säger även när du debuggar, så kan du fortfarande köra den här och köra ett stresstest mot den processen. Och då ser du att det blir extremt mycket och väldigt svårt att gå igenom.
Men jag har också uppfattat att det finns möjlighet att göra någon form av round robin på den här filen. Har du sett, så att man kan sätta max?
Man sätter upp hur mycket det ska vara max. Och jag tror 100 megger som är default, det kan jag inte svara på. Men jag har för mig att jag såg den siffran.
Blir det väldigt mycket prestanda försämringar om man kör den här?
Jag snackade lite med en som är program manager. En program manager, det är i princip en snubbe som har hand om en speciell feature som... Och han bestämmer i princip vilka features som ska vara med och vilka som inte, och snacka med folk och höra vad de vill göra. Jag snackar med han om det här och om vilka prestandaförsämringar de ser när för de gör ju stresstest mot det här. Och han sa att events ser de i princip inga prestandaförsämringar. Alltså det finns ju prestandaförsämringar, men de är inte
minimala på något sätt.
Men med call så räknar de upp till ungefär 10%.
Så den är ju inte till för att använda för att prestanda testa något, utan det är ju funktionella tester.
Precis, absolut. Och det är väldigt viktigt att veta.
Du pratade om Test and Lab Management. Det är ju en jättestor produkt, vi har inte börjat prata om det helt och hållet. Men hur skulle man använda den här funktionen där? Kan du förklara det?
Ja, det kanske nästan är lika så bra att du förklarar den.
Nej, kör du utifrån ditt perspektiv.
Man har ju liksom, man har ett verktyg som heter Test Runner, som i princip används av testare för att gå igenom vissa scenarion. Och där, när man börjar köra testen så börjar det loggas med IntelliTrace. Så då kan du ju då se... Okej, jag körde de här grejerna, jag klickar på den här knappen och alla event som sker. Sen när man är klar med testet och har liksom visat upp och kanske fått ett antal exceptions och sådana grejer och reproducerat problemet, då lägger man upp buggen tillsammans med den här TDD-filen. Jag kommer inte ihåg om den heter TDD längre, men den här XML-filen då, i Team Foundation Server.
Som en bugg helt enkelt. Som
ja, du sa. Precis. Ja, och då följer den här filen med. Mm. Så att sen kan till exempel en utvecklare gå tillbaks, hämta ner buggen, hämta ner filen och öppna den i Visual Studio eller i Test Manager, eller i Test Runner.
Så att om man öppnar det i Visual Studio så får han de här pilarna där till vänster så att han kan börja klicka runt och se.
Mm, om man har logga calls. Men man kan också säga om man inte har logga calls så kan man fortfarande öppna upp den. Och det kan man göra. Även man kan spara undan de här filerna när man kör debugging också. Och öppna upp dem och då möts man av en summary page. Där det står i princip, detta har hänt, liksom de här eller man får som en tidsaxel. Man kan se till exempel exceptions skedde vid den och den tidpunkten efter att det hände. Så klickar du på ett exception och kan se vad som hände före och efter.
Du sa här innan att en väldigt viktig grej där om man skulle vilja spara de här filerna i Visual Studio medan man kör så var man tvungen att berätta vad man var tvungen att göra.
Ja, de som det är just nu, och det här vet jag, allting är ju liksom saker som kan ändras. Men som det är just nu så försvinner de här filerna när processen stängs ner. Förutom om man är i test runner, för då sparas de upp i TFS. Men i och med att de försvinner när processen stängs ner så får man vara lite snabb under tiden man, eller precis när man har slutat att bugga innan man har stängt ner applikationen, så kan man spara undan de här och de ligger i IntelliTrace logs.
Så man måste alltså gå till den katalogen och så göra en kopia på den filen någon annanstans.
Precis.
Det är ju lite klunkigt.
Ja, just nu kan man tycka. Det är liksom bara för att man inte ska spara undan. För i och med att det spars en per gång man debuggar så skulle det bli väldigt mycket annars. Men det kanske är någonting som någon kommer att ändra på. Till exempel att man kan spara om man vill eller sådana grejer. En option för det. Och var de spars, det står i IntelliTrace Options. Där skriver man in vart man vill att de ska sparas. Så default är det då en folder under IntelliTrace-katalogen.
Avslutningsvis, eftersom du får många frågor om IntelliTrace och du håller på mycket med debugging, vad tror du skulle vara en typisk bugg som du skulle kunna hitta med de här grejerna? Vad skulle du använda det till?
Jag säger till exempel, det här är en klassisk grej inom ASP.NET. Om man skapar kontroller i page load, man kanske skapar en dropdown och sådana grejer. Och så ser man att man alltid får selected index lika med minus ett, så den inte kommer ihåg från sidbyte till sidbyte vad den gör. Då kan man gå in där och se till exempel, okej, det är bara för att page load körs två gånger, eller det är för att, typiskt sådana grejer. Så man kan gå in och se liksom.
För det är ju bra, för att jag vet just det här med livscykeln på en sida i ASP.NET har ju varit ibland lite mystisk om man inte har varit jätteduktig,
ja,
eller
men
hur?
Precis.
Och ibland vet man inte vad kör den i load och ska jag lägga kod där och sånt. Så där skulle man kunna se hela livscykeln på en
ja,
sida.
Ja, men precis. För det ser man ju bara om man kör med events. Jag skulle behöva säga en grej till om och det är just det här med produktionsdebugging, eftersom man inte kan köra IntelliTrace där. Det finns någonting, jag vet inte om ni vet om event tracing för Windows, det har funnits sedan urminnes tider. Nu från 4.0 har man börjat publicera event tracing för CLR:en också. Så att då finns det som man kan lyssna på de eventsen.
Vad skulle det vara för typ av event för oss som utvecklare som kan vara viktigt?
Det är i princip samma event som du ser med IntelliTrace. Typ page load, database connections, VCF connections, alla möjliga sådana grejer, exceptions. Man kan se till exempel garbage collections när det sker. Och då kan man, då kör man ett annat verktyg som det är lite för komplicerat för att gå in på eftersom vi inte har så lång tid. Men man, om ni kollar på ETW för CLR så finns det i MSDN finns det information om hur man sätter
Erik
upp det.
Erik Tage Enkelviktor?
Nej, Dubbelviktor, ja. Som Windows.
Windows, just
det. Event tracing för Windows.
Och jag förstår att du skulle också, avslutningsvis kan vi berätta det, att du skulle blogga om det,
ja.
Eller hur?
Så att, för tanken där är liksom att jag ska sätta upp så här för specifika scenarion, sätta upp konfigurations filer och sånt för det.
Men det var både för IntelliTrace och ETV?
Precis, eller det är någonting som vi håller på att jobba på, så det är inte någonting som kommer att komma nu i veckan, men förhoppningsvis inom en snar framtid i alla fall.
Tack Tess, och det var Tess Corner idag om IntelliTrace, och välkommen tillbaka nästa gång, får vi se vad Tess har då på sitt corner, eller i sitt corner heter det, att prata om. Tack så mycket.
Tack så mycket.